Men vi pratar också med en brottsutredare som blir en slags expertkommentator i de här programmen. Som liksom analyserar brottsutredningarna, berättar om hur man går till vägen när man utreder olika brott. Och också tittar på vad polisen har gjort och inte har gjort i de enskilda fallen. Den experten som jag då har med mig, det är Bosse Åström som är en av Sveriges mest erfarna brottsutredare som är känd från olika tv-program, olika tv-produktioner och som har lång erfarenhet av att utreda grova brott.
Ett nytt avsnitt i veckan, måndag morgnar i appen Sveriges Radio Play. Och i P1, måndagkvällar och torsdags förmiddagar. Podden heter alltså Brottsutredarna. Och i det nya avsnittet handlar det om en av världens största polisutredningar, den om Palmemordet. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering här i P1 i Sveriges Radio. Klockan är 2.
Ekonyheter. I Grästorp i Västra Götaland har flera personer skadats i en skottlossning och vårdas nu på sjukhus, det säger polisen till Göteborgsposten. Polis, räddningstjänst och ambulans ska ha larmats till platsen och en gärningsperson är gripen, men polisen söker efter fler. Polisen skriver på sin sajt att det inte finns någon omedelbar fara för allmänheten. Så till Liverpool. Två personer är allvarligt skadade efter att en bil kört in i en folkmassa och som samlats för att fira fotbollslaget Liverpools seger i Premier League tidigare under kvällen. Totalt fördes 27 personer till sjukhus med ambulans. Det sa Jenny Sims från Liverpool-polisen under en presskonferens.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FC:s seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Pontus Mattsson, London.
Fler nyheter i appen Sveriges Radio Play. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
I söndags var det inte bara mors dag, det var också den 25 maj och vi sände Godmorgon världen som vanligt. Här följer en återutsändning av andra timmen.
Kritiken mot Israel, hur inrikespolitiskt är Gaza-kriget? Sen om vart tågen ska gå.
Jag åker mellan Kristinehamn och Örebro och det skulle ju vara betydligt smidigare att kunna åka tåg. Det skulle ju förkorta resetiden väldigt mycket.
Men det dröjer några år.
Ja, precis. Men vi väntar med spänning och ser fram emot det.
Reportage om Trafikverkets planer för tågtrafiken. Trump, han fläskar på med tullar. Vi är i Bangladesh som fått 37% och sen satir med radioskugga. Röd anemon, en dokumentärdikt inifrån Palestina.
Jag har lagt in namn på poeter och författare som har blivit mördade i Gaza. Men även på nyfödda barn som aldrig kommer bli några poeter eller professorer.
En dikt om Palestina. Sist ett kåseri, Emil Jensen.
Min mamma till exempel bytte namn mitt i livet till Gittan. Hon kallades redan det av många, så det var inget dramatiskt namnbyte. Själv bytte jag också namn för några år sedan, lite mer dramatiskt, till Gittansson.
Välkommen till Godmorgon världen, jag heter Jesper Lindå. Gaza med tiotusentals döda och kontinuerliga israeliska attacker, det har pågått i mer än 1,5 år. Kritiken av det Israel gör i Gaza har blivit allt mer intensiv. Den kritiska gruppen, där ingår ju bland annat FN, alla stora hjälporganisationer, mänskliga rättighetsorganisationer och en hel del länder som till exempel Norge. I veckan rörde sig Sverige en aning mot mer skarpa ordalag mot Israel. Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap Lunds universitet. God morgon.
God morgon.
Vi ska börja med att lyssna lite på hur det låtit från svenskt håll. Så här svarade dåvarande utrikesminister Tobias Billström när vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden ställde frågor i oktober 2023.
Vi har sagt från den svenska regeringens sida att Israel har rätt att försvara sig, men Israel måste också, precis som alla andra parter, ta in det faktum att man bör i görligaste mån försöka rädda civila liv.
Men som det är nu då, följer Israel internationell rätt, ja eller nej?
Ja, men det som jag sa tidigare, Israel har rätt att försvara sig och svaret har varit proportionerligt.
Och nu i veckan så sa vår utrikesminister Maria Malmer Stenegard att en eventuell israelisk annektering av Gaza är ett folkrättsbrott.
Om det innebär en annektering av Gaza så strider det också mot folkrätten och det ser vi naturligtvis oerhört allvarligt på.
Du säger då att en annektering skulle strida mot folkrätten, men det som pågår nu då med en medveten svält av befolkningen i Gaza, tycker du att det är förenligt med folkrätten?
Jag har mycket svårt att se att de begränsade möjligheter som finns till humanitär hjälp, det vill säga ingenting sen över 2 månader överhuvudtaget, skulle vara förenligt med Israels skyldigheter enligt internationell rätt.
Det sa Maria Malmer Stenegard och hon var intervjuad av Monica Saarinen i Studio 1. Samtidigt i tisdag så röstade Tidöpartierna i utrikesutskottet emot ett initiativ som bland annat innehöll ett krav på pausa associeringsavtalet mellan EU och Israel. Och man stödjer fortfarande inte FN-organet UNRWA. Lisa Strömbom då, alltså sen Hamas attack den 7 oktober 2023 då, har den svenska regeringen förflyttat sig i sin hållning till Israel, tycker du?
Alltså jag tänker det, vi hör ju tydligt i de här inslagen och skillnaden mellan inslagen att det har skett en förskjutning här helt klart. Men det betyder inte nödvändigtvis att partierna eller parterna här har ändrat sina ursprungspositioner, utan det är ju delvis en anpassning till att omständigheterna har ändrats. För 1,5 år sedan då, efter den 7 oktober och Hamas brutala attacker på civila i södra Israel, så trodde, hoppades många att Israel skulle ägna sig åt ett proportionerligt svar på de här attackerna och att Hamas då var främsta målet för det här kriget. Men i takt med att tiden har gått och att Israel har dödat väldigt många civila och att lidandet i Gaza av många nu ses som oproportionerligt i förhållande till de här inledande attackerna 2023, så har vi också hört en förändrad retorik. Och den senaste tidens utveckling, där man då har strypt ända sedan i mars det humanitära biståndet från Israels sida till Gaza, samtidigt som man nu på sista tiden väldigt, väldigt kraftigt har intensifierat sina militära insatser, har ju fått många, även då tidigare Israel-vänner, att backa och nu uttala stark kritik mot Israel. Så även då Moderaterna och vår utrikesminister, som vi hörde här i reportaget.
Sverige är ju inte alliansfritt nu för tiden. Vi är ju en del av NATO och medlem i EU. Hur mycket påverkar det vår hållning i de här frågorna?
Det påverkar ju delvis vår hållning, för att Sverige måste ju då ibland harmoniera med vissa länder som vi kanske ser oss som, eller som vi ser som viktiga partners och så vidare. Å andra sidan ska man ju samtidigt komma ihåg att både EU och NATO är väldigt splittrade i den här frågan. Vi hörde ju tidigare här i morse om hur Tyskland till exempel är en av de som starkast backar Israel även nu på grund av den historiskt då starka relationen och stödet till Israel. Ungern och Tjeckien vill absolut inte uttala kritik mot Israel, och Sverige har ju också varit väldigt tveksamt. Medan andra länder, särskilt nu sista veckan, har vi ju hört oerhört oerhört starka uttalanden från företrädare för Spanien, Frankrike och så vidare. Så det är väldigt tydligt att det kommer vara oerhört svårt att hitta enighet i de här allianserna i den här frågan.
Mm. Israel som jag attackerades av Hamas då i oktober 2023, och det ledde ju då till ett intensivt globalt stöd. Och mycket har hänt sedan dess, som du påpekar. Är det svårare idag att stötta Israel?
Det är det, skulle jag säga, rent objektivt. Och det är ju det vi också har sett en stor svängning på senare tid, i och med att Israel har en mer extremistisk hållning nu i förhållande, skulle jag säga, till kriget i Gaza, där flera extrema ministrar har fått många att säga till om. Netanyahu har också bytt ut flera personer i sin närmaste krets som också är mer extrema, menar många. Så på så vis tänker jag att det finns en anledning till att det är så många som har svängt, för att det är väldigt svårt att argumentera för att det man gör nu är proportionerligt. Plus att det finns väldigt många som argumenterar för att vi nu ser krigsbrott, brott mot folkrätten och så vidare. Vilket ju de flesta i det internationella samfundet idag är väldigt starkt kritiska till.
Mm. Frågan om Palestina och Israel, den har ju varit med politiskt länge, sedan 1948. Hur viktigt har den här frågan varit i svensk inrikespolitik, om man tittar tillbaka?
Man kan väl säga att i Sverige har ju hållningen till Israel-Palestina på ett sätt varit en vattendelare, där vi väldigt tydligt historiskt, med vissa variationer, ofta har sett ett starkare stöd till Israel bland de borgerliga partierna. Vissa skiften på senare år inom socialdemokratin, men också då ett starkare stöd till det palestinska folket på vänsterkanten. Och det har vi ju sett även nu efter den 7 oktober, där väldigt många med rätta fördömde Hamas brutala attacker. Men där vi också har sett liksom olika skärpa i retoriken gentemot Israel, beroende på om man befinner sig till vänster eller om man är i det borgerliga blocket, så att säga.
Mm. Om man tittar på det här begreppet folkmord, det används ju kring det Israel gör i Gaza, men det är ju ett juridiskt begrepp med botten i folkmordskonventionen, och det finns ju ingen dom ännu. Det finns dock experter och organisationer som pekar på varningstecken för folkmord som de anser är tydliga. Vad spelar begreppet folkmord för roll inrikespolitiskt?
Vi har ju sett att även det här begreppet och dess användning är ju också delvis en vattendelare i hur krigets konsekvenser beskrivs av olika aktörer. I Sverige så var ju både V och MP ganska tidiga med att beskriva Israels agerande som folkmord. S har varit väldigt, väldigt starka i sina fördömanden, men har ofta då talar om andra väldigt starka uttryck som etnisk rensning, brott mot mänskligheten, krigets lagar. Medan Tidöpartierna och även Centern har inte velat använda folkmordsbegreppet, men har även de blivit starkare i sin kritik. Men där använder man inte starka ord som etnisk rensning eller folkmord, utan man trycker på brott mot folkrätten och brott mot krigets lagar, just när man talar om eventuella då tömningar, annekteringar av Gaza, samtidigt som man utsätter civila under brinnande krig för utelämnad humanitär hjälp, som då i många fall leder till svält och misär. Så det här har ju fått väldigt starka fördömanden. Men bland Tidöpartierna och även inom Centern och faktiskt även inom socialdemokratin, så har man inte velat använda begreppet folkmord, just med hänvisning till att det är en juridisk term.
Tack så mycket, Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap på Lunds universitet. Nu tåg och bilar. Vilka väg- och järnvägssatsningar kan komma att bli verklighet? Efter sommaren så kommer Trafikverkets förslag till ny nationell plan för de kommande 12 åren. Just nu vässar politiker runt om i landet argumenten för att just deras önskelista ska kunna infrias. Men hur långt kommer pengarna att räcka när inte ens det som utlovats är klart, och det finns stora problem på vägar och järnvägar som redan finns?
Örebro centralstation.
SJ regionaltåg 178. Med avgångstid 15:56.
Tåget mot Stockholm via Västerås är försenat.
Stockholm central har ny beräknad avgångstid 16:24.
Samuel Persson sätter sin tillit till tåget söder om Mälaren via Eskilstuna istället.
Ja, byter tåg. Kör Mälartåg här nu istället. Ja. Vad tror du om
det
då?
Det är inte det vanliga. Det brukar vara lite strul på den sidan. Redan från Eskilstuna egentligen och framåt hem, då brukar det vara lite... De är lite nerprioriterade, men inte de första tågen de tar. Man får lite tågkö. Man får vara beredd på att det händer någonting. Liksom.
I ett läge där tågtrafiken vuxit mer än kapaciteten på spåren kan en störning lätt få konsekvenser för flera tåg i olika delar av järnvägsnätet. Det märks bland annat på den enkelspåriga järnvägen söder om Mälaren, Svealandsbanan. Målet för kommun- och regionpolitiker är nu fler ställen där tågen kan mötas. En särskilt utsatt flaskhals står överst på önskelistan. Vi ska återkomma till den. Vid sidan om åtgärder för att öka kapaciteten på dagens järnvägssträckor finns också förhoppningar om helt nya banor i olika delar av landet. Kommun- och regionpolitiker i Värmland, Örebro och Västmanland arbetar för att få till en järnväg mellan Örebro och Kristinehamn som en del av en satsning på snabbare järnväg mellan Oslo och Stockholm. Emily Andersson, som tar bussen till jobbet idag, har hört talas om projektet.
Jag åker mellan Kristinehamn och Örebro och det skulle ju vara betydligt smidigare att kunna åka tåg. Det skulle ju förkorta resetiden väldigt mycket.
Men det dröjer några år.
Ja, precis. Men vi väntar med spänning och ser fram emot det.
Och där ringer in jag. Hej allihopa! Varmt välkomna ska ni vara till det här årets Mälar.
Samma dag i Örebro har 300 politiker från regioner och kommuner i Mälardalen med omnejd samlats för att prata ihop sig om utmaningarna i transportinfrastrukturen. 7 av regionerna har enats om en analys med en lista med prioriteringar. Jens Sjöström är socialdemokratisk ordförande i Mälardalsrådet, som regionernas samarbetsforum kallas.
Och det är ju inte bara en önskelista, det är en behovslista faktiskt. De handlar om hur vi ska kunna möta de samhällsbehov vi har. Vi har en grön omställning som måste ske där vi har klimatmål som vi är förpliktigade till att genomföra. Vi har en industri och en näringslivssektor som skriker efter tider på järnvägen för att komma ut i Europa med sina produkter. Det handlar om Sveriges tillväxt, det handlar om Stockholm-Mälarregionens tillväxt.
Kraven handlar både om ökad kapacitet på järnvägen och att åtgärda hårt belastade vägavsnitt som E4 söder om Arlanda där biltrafiken väntas öka. Liksom åtgärder för sjöfarten där man lovats en ny öppningsbar bro så större fraktfartyg ska kunna ta sig genom Mälaren, men där hälften av pengarna ännu saknas. En viktig princip för politikerna är att redan beslutade åtgärder ska genomföras enligt den tidsplan som bestämts. Överst på den kravlistan finns järnvägen Ostlänken genom Sörmland och Östergötland, där prislappen väntas bli över 90 miljarder kronor. Daniel Portnoff är moderat kommunalråd i Trosa kommun, där Vagnhärad blir en av stationerna på banan.
Jag håller med om att det är dyrt. Poängen är bara att alla projekt blir lika mycket fördyrade hela tiden. Så att ju senare man börjar, ju dyrare blir allt. Och det här projektet har liksom funnits länge och ja, nu är det dags att byggstarta. Det har tagits många omtag i det, det har fördyrat projektet, man har försenat projektet. Men nu görs det ju. Och det är dags. Och det är, så tänker jag erfarenheten är, att man behöver byggstarta fler saker nu. Därför att det kommer bara bli dyrare ju längre man väntar.
En av de mer uppvaktade gästerna på mötet är Rami Jones, regiondirektör på Trafikverket, som i september kommer med sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen för de kommande 12 åren. Han bekräftar utmaningen med kostnadsutvecklingen som påverkar både de satsningar som dragit igång och beräkningen av prislappen på det man vill göra framöver.
Alla behoven får inte plats, utan det handlar om i två saker skulle jag säga. Dels... vilka systemeffekter vill man uppnå i tiden? Och också vilka objekt kan man tänka sig att trycka ut? Senare lägga eller stryka?
Jag hör inte riktigt det i rummet här, att folk är beredda att rycka bort någonting. Nej, eller skjuta fram det. Lagt kort ligger, talar sig till och med här.
Ja, och lackord ligger i en intressant liksom, synsätt utifrån ett polisperspektiv. Men jag skulle säga att utifrån trafikverksperspektivet så är det så att vi utgår ifrån att men, de utredningarna som vi har gjort, de objekten som vi har tagit fram, de måste ju vägas mot varandra. Och dyker upp ett administrationstecken nytt objekt som kanske har större effekt än ett objekt som är 15 år gammalt, då behöver ju det åtminstone övervägas att få ta det där äldre objektets plats.
På samma sätt som politikerna i Mälardalen den här dagen argumenterar för behoven här slår politikerna i Sydsverige larm om allt ifrån behoven när den nya väg- och järnvägstunneln mellan Danmark och Tyskland står klar om några år till hur E22 längs sydostkusten fortfarande har flera brister. Och i Norrbotten och Västerbotten väntar man ännu på besked om när Norrbotniabanan kan bli klar. Fortfarande saknas finansiering för järnvägen norr om Skellefteå. Det är i slutändan regeringen som nästa år bestämmer vilka satsningar som till slut kommer ingå i den nationella planen där nästan 1200 miljarder satsas under 12-årsperioden. Omkring hälften går till underhållet av vägar och järnvägar och hälften till utveckling av transportsystemet.
Hej Elisabeth, välkommen till oss.
Den moderata finansministern Elisabeth Svantesson gästade mötet i sin hemstad Örebro.
Alla kommer ju inte att få plats. Så det här handlar om att prioritera. Då är det viktigt för mig och regeringen självklart att ha en dialog också med hela Sverige. Vad som ska göras först och vad som ska komma lite längre ner på listan.
Vad tänker du till dem som säger att det egentligen skulle behövas ännu mer pengar?
Eftersom det är väldigt eftersatt så många år så är det klart att det behoven är väldigt stora. Men jag vill ändå poängtera det att de satsningar vi gör är ju historiska. Och sen ska det också vara möjligt att genomföra. Alltså underhållet på vägar och på järnväg och de nya projekten. Så även om pengar också är, det finns inte obegränsat med pengar så finns ju ändå en begränsning i vad som kan göras. Men vi kommer att göra många nya satsningar, både från statens sida men också öppnat för alternativ finansiering, att göra det tillsammans, finansiera med på andra sätt. Och det tror jag också kommer att bli en viktig del nu för nästa period, planperiod.
Men hur var det nu med flaskhalsen på Svealandsbanan som vi hörde om i början? Jag lämnar Örebro och närmar mig Eskilstuna. På en 4 kilometer lång sträcka utanför stan samsas tågen västerifrån med trafiken från en annan bana norrifrån på ett enda enkelspår. Att få till ytterligare spår har länge funnits på önskelistan från politikerna i Mälardalen, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Jimmy Jansson som jag träffar på perrongen i Eskilstuna.
Folkstadsveckan är en flaskhals, en trång sektor som ställer till det. Skulle man åtgärda det så skapar det mycket mer robusthet i hela systemet.
Samtidigt gör konkurrensen med allt som behöver göras runt om i landet att det inte är säkert att en satsning skulle få plats i den nationella planen den här gången heller. Men istället har ett nytt alternativ dykt upp, att dela upp satsningen i flera mindre delar.
Då behöver man inte slåss med objekt på nationell nivå, den är jättetuff den fighten. Utan nu är det så starka argument för varför det här behöver göras och Trafikverket har så att säga, regionala pengar som de kan jobba med för att göra trimningsåtgärder och då kan man komma åt insatser snabbare.
Så att istället för att göra ett enda stort dyrt projekt som riskerar att aldrig bli av så gör man det bit för bit och nu börjar vi med en del borta i Rekarna.
Det finns ett gammalt ordspråk som säger, om jag kommer ihåg det rätt nu, hur äter man bäst en elefant? Ja, och svaret är ju bit för bit och det är samma sak när man bygger dubbelspår.
Det sa Jimmy Jansson som träffade Godmorgon Världens reporter Tobias Sandblad. Nu satir.
Hallå?
Hallå?
Hörs jag?
Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns. Först ut, Schweiz. Detta land som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. Där har det stormat kring statligt finansierade omsorgsuppdrag som gått till bolag som har kopplingar till kriminella nätverk. Ulle Knafta är vår korrespondent på plats och du har granskat det schweiziska omsorgsbolaget Paria.
Just det, Fritte, och Paria har visat sig vara ett rätt ruttet äpple i de här sammanhangen. Men trots det så besökte landets näringslivsminister Tobin Sekt i veckan just Paria som bland mycket annat visar sig tillverka elektroniska fotbojor av plastpärlor.
Plastpärlor?
Precis. Och de här pärlorna marknadsförs som terapeutiska övervakningslösningar i regnbågens alla färger.
Ja, jag förstår. Och den här ministern tycker alltså trots allt att det här företaget är ett föredöme?
Absolut. Han sa det i sitt tal efter besöket att Jag har lärt mig mycket idag. Till exempel att säkerhet inte måste handla om kedjor, lås och bommar. Det kan istället vara tillit, färgkoordination och mindfulness.
Mm. Men de här bojorna, är de ens godkända av rättsväsendet?
Inte 100% ännu. De fick en anmärkning i marginalen kan man säga av Schweiz kriminalvård förra året. Eftersom fotbojorna smälter i solljus och kan träsa av om man djupandas på dem.
Ja, det låter inte så hållbart.
Nej, men det är återvinningsbart. Man kan göra pärlplattor av dem till exempel.
Ja, men den här ministern ångrar ingenting eller?
Nej, nej. Tvärtom. Han fick en pärlplatta i gåva faktiskt vid besöket och det la de upp sen på Parias Instagram.
Ja, vad var det på den pärlplattan då?
Motivet?
Ja.
Det är en QR-kod som leder till den gamla dängan Jeune Regrette Rien.
Just, Edith Piaf. Jag ångrar ingenting. Fin låt. Tack för skolfranskan, ur Lög Nafta, direkt från Schweiz. I veckan presenterade regeringen sitt förslag för hur public service ska se ut i framtiden. Som bekant har SR och SVT mycket stort förtroende hos Sveriges befolkning och för att motverka det här föreslås nu ett tillägg till propositionen, nämligen att satirprogrammet Radioskugga i Godmorgon Världen tar över all nyhetsbevakning i både Sveriges Radio och SVT. Vi har sökt Radioskugga utan att få någon kommentar. Har vi sökt oss? Svenska Socialdemokraterna minskade i senaste opinionsundersökningen, men annars brukar taktiken att synas så lite som möjligt vara en väg till höga opinionssiffror för S. I ett land som Serbien har den här taktiken ofta tagits till extrema nivåer. Radovan Kadoverovic, statsvetare och expert på serbisk inrikespolitik, välkommen.
Tack.
I Serbien så verkar det som att Arbetarpartiet Specialdemokraterna, som de heter där, inte pratat alls historiskt sett.
Nej, det stämmer. ASD har inte uttalat sig alls sedan 1953 och har regerat hela tiden. Man gjorde en analys som landade i att man inte bör gå ut med några uttalanden i någon fråga.
Ja, så man hörde aldrig någonting från partiledaren då, eller?
Partiledare, det var länge så att han eller hon syntes inte till på, det gick många, många år. Och vissa betvivlade att Arbetarpartiet ens hade någon partiledare.
Ja, men nu blåser nya vindar i Serbien för Specialdemokraterna har kongress. Du befinner dig på plats där, Sonja de Telefonis.
Ja, och eftersom partiet har förlorat många manliga röster till högerpopulisterna så har man delvis tvingats ändra riktning.
Okej, vad kan det här innebära då?
Ja, få tag på utkastet till ett nytt principprogram här och där talas det om stramare flyktingpolitik, workshops i killgissning och vem är tuffast mot kriminella, helgkurser i att packa en kombi inför semestern. Manspread yoga och ska vi se, ja, som väntat, pappahumor.
Mm.
Hörde förresten en vits under kaffepausen här. Mest välklädda århundradet. 1400-talet.
Ja, pappahumor, verkligen. Men vad säger kvinnorna då?
Ja, det är de som har kommit på allt det här. Det är ju tre kvinnor i partitoppen nu.
Ja. Tack Sonja. Radovan Kadaverovic, statsvetare här i studion. Det verkar som att hela ditt forskningsarbete kring att inte säga någonting alls är rätt förlegat nu.
Ja, men det har varit kul att vara med.
Kul att ha dig här i studion. Tack. Och så till konflikten mellan territorien och Vagland. Där ju territorien svarat på angrepp från terrorgrupper med att i princip utplåna stora delar av Vaglands infrastruktur med tiotusentals döda och sårade som följt, inte minst kvinnor och barn. Sveriges statsminister Ulf Kristersson säger ingenting. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard däremot gick i veckan ut och fördömde i hårda ordalag territoriens senaste pressmeddelande. Typsnittet Courier är inte lämpligt att använda i såna här sammanhang, säger Stenegard. Garamond hade varit mer respektfullt. Eller Papyrus.
Hallå.
Och nu sport. Pillville har ju seglat upp som favorit i de inofficiella MMA-mästerskapen i EU-parlamentets korridorer. Lars Tumbelin, du är på plats precis utanför stora plenisalen. Vad händer?
Ja, Lars Tumbelin här och idag är det René Haxå Croazar från Pillville som tar sig an den polenske jätten Karel Karuselski. Nu är det dags. Och där börjar fighten. Oj, kalsonggrepp direkt på Karuselski som kontrar med en ordentlig Arthur på Croissart som kvider oroväckande. Men vad händer nu? Croissart sliter sig loss och hoppar upp på ett höj- och sänkbart skrivbord. Han trycker på knappen och går upp på tight. Han hoppar rätt mot Karuselski. Jag har aldrig upplevt någon linje i hela mitt liv. Croissart, Karuselski,
knockout!
Hur gick det med Karuselski? Blir det någon vargranskning på det här?
Va? Nej. Så du, övervakningskamerorna, de är övertäckta här nere.
Just det. What happens in EU-parlamentet stays in EU-parlamentet. Lars, stanna kvar. Jag ska bara ava programmet. Ja, det här var Radioskugga och jag heter Fritte Fritsson. Tack snälla för att ni har lyssnat. Lars, är du kvar?
Ja.
Kan du sätta 100 euro på Croissart åt mig just nu?
Ska du lägga på nollar då?
Ja, kan göra det.
Satir med Radioskugga. Ni lyssnar på Godmorgon världen, strax om diktsamlingen Röd anemon, men nu Bangladesh. I veckan hotade Donald Trump med höga tullar för EU, av allt att döma en det kraftfulla hotens förhandlingsstrategi. För Bangladesh räkning handlade det om tullar på 37%. Landet är världens näst största tillverkare av kläder och USA den största köparen. Så inom klädbranschen är nervositeten inför framtiden påtaglig. Vi ska till en fabrik i södra Bangladesh.
Some lines there are t-shirts, some lines there are woven products. Like this is t-shirt, Wonder Nation, this is for Walmart.
Vissa rader gör t-shirts, andra håller på med produkter av vävda tyger. Den här produceras för Wonder Nation, ett av Walmarts märken. Nicholas Biswas är hållbarhets- och HR-chef på Asian Group, ett av Bangladeshs medelstora klädföretag med säte i Chittagong i södra Bangladesh. Staden är landets andra största. Den stora hamnen hanterar en stor del av Bangladesh export.
So manufacturing cost and selling price, nearly selling price is double. Manufacturing cost is half, like that.
Tillverkningskostnaden är ungefär hälften av försäljningskostnaden, säger han, medan vi står framför några kvinnor som synar kvaliteten på de nyss sydda blårandiga t-tröjorna. De kostar företaget ungefär $1 att tillverka, men säljs alltså för det dubbla. Lite längre bort på samma våningsplan syns även svarta shorts till den amerikanska kedjan Walmart.
Our export market 80% in USA and around 15% in Europe and rest of the country 5%.
80% av vår export går till USA. Europa står för 15% och resten fördelas världen över, berättar Nicolas Biswas när vi först samtalar inne på kontoret. Företagsgruppen har totalt 21 fabriker och 35 000 anställda. Förra året exporterade man kläder till ett värde av $450 miljoner. Efter president Donald Trumps hot om höjda importtullar om 37% är oron inför framtiden stor.
Definitely there is will be huge effect because ultimately it will increase the cost of the product.
Det kommer att få stora konsekvenser, för i slutändan leder det till högre priser, säger Nicolas Biswas och tillägger.
When the cost will be high, the market demand will be low. Already we are in pressure from brands that if the tariff is imposed, how we share these extra expenses with the brands.
Högre priser leder till lägre efterfrågan. Vi för redan samtal med köparna om hur man ska dela på de högre kostnaderna ifall tullarna höjs, berättar han. Företagets högsta kostnad är råvarorna, som i dagsläget står för 65% av utgifterna. Bangladesh producerar inte själv bomull utan importerar från bland annat Indien och Kina. Högre tariffer på råvaror ska, ifall de höjda avgifterna blir verklighet, också plussas på den räntesats som Bangladesh åläggs med. Landet är världens näst största producent av kläder och många av de märken som svenskar regelbundet köper produceras här. För att blidka Trump och jämna ut handelsunderskottet som USA har med Bangladesh har Interimsregeringen som styr Bangladesh föreslagit att landet ska köpa bland annat mer amerikansk bomull till klädindustrin, även soja, flytande naturgas, elektronik och kemiska produkter har nämnts i diskussionen.
But the point here is that Bangladesh already import all these products from alternate sources as well. So importing an additional amount from the USA would either be costly or be time consuming. So would not be economically competitive for the Bangladeshi importers.
Saken är den att Bangladesh redan köper de här varorna av andra. Så att köpa mer från USA skulle bli kostsamt och ta tid. Det gynnar inte Bangladesh importörer, menar Kondaka Ghulam Moazzam, som är forskningschef på tankesmedjan Center for Policy Dialogue i Dhaka. Han poängterar att notan för en högre produktion även riskerar att slå mot amerikanska konsumenter eftersom Bangladesh klädindustri främst vänder sig till dem som köper billiga kläder. Det mäktiga branschorganet BGMEA som företräder exportfabrikörerna har klagat på att regeringen agerar för långsamt vad gäller hotet om höjda tullavgifter. Shafiqul Alam, talesperson för den tillfälliga regeringen, svarar på den kritiken.
Constantly in touch with the US officials, US trade officials, US embassy in here. So I don't think that we are too slow. We obviously know the urgency of the situation and we are taking up steps along those lines.
Vi har nära kontakt med den amerikanska administrationen och ambassaden här. Jag tycker inte att vi agerar långsamt. Vi är väl medvetna om allvaret, säger Shafiqul Alam, som inte vill ge några detaljer kring när regeringen hoppas ha ett avtal klart. Det har kommit kritik mot innehållet i regeringens förhandlingsförslag från bland annat Kondaka Ghulam Moazzam.
How could Bangladesh allow USA unilaterally some sorts of tariff preferences? I already criticized government's unilateral announcement that Bangladesh will allow zero tariff for some of the US products, which Bangladesh cannot do.
Hur kan regeringen erbjuda USA ensidiga fördelar? Jag har redan kritiserat regeringens uttalande att man ska belägga vissa amerikanska produkter med noll i tullavgift. Så kan man inte göra utifrån det internationella handelsregelverk som finns, menar han. Istället för att stressa fram ett avtal med USA, nu borde man ta det lugnt och se hur andra länder går tillväga och under tiden arbeta mer aktivt på att hitta nya marknader, anser Kondaka Ghulam Moazzam. De här synpunkterna vill Shafiqul Alam inte svara på.
I think some points have been raised and we are addressing those issues and we think that it's high opportunity for us to expand our trades with USA.
Synpunkter har kommit och vi tittar på dem. Vi ser det här som en möjlighet för Bangladesh att öka handeln med USA, konstaterar Shafiqul Alam istället. Tillbaka på fabriksgolvet i Chittagong.
In this bottom level they are not concerned about the issue, but we discuss with them that we have to be more efficient, our productivity should be more higher so that we can survive in this situation.
Arbetarna på den här nivån är inte så bekymrade över tullavgiftsfrågan, men vi pratar med dem att öka effektiviteten så att vi kan överleva den här situationen, berättar Nicolas Bissois. Han säger också att företaget nu letar köpare i andra länder för att minska sårbarheten. Att säga upp personal eller se över lönerna är däremot inte aktuellt i nuläget. I den ljusa, luftiga lokalen sitter mestadels kvinnor och några enstaka män på rad och syr samma moment om och om igen. Varje arbetare har en specifik uppgift och tyget rör sig snabbt från ett moment till ett annat. Under ett 8-timmars pass ska de klara av 800 plagg. Hotet om höjda tullar till landets största marknad är inte den enda utmaning som textilsektorn just nu tampas med. Bangladesh styrs alltså av en övergångsregering ledd av Nobelpristagaren Mohammed Yunus. Den förra premiärministern Sheikh Hasina är i exil och hennes parti har nyligen förbjudits. Den politiska turbulensen har följts av oroligheter, laglöshet och en jakt på den förra regimens anhängare. Detta har även påverkat textilsektorn och flera fabriker har fått stänga.
আসলে আমি এটা নিয়ে যদি বলি এটা বলা এটা নিয়ে বলতে গেলে শেষ নেই কারণ
Det här är allvarligt. Om fabriker fortsätter att stänga så blir situationen mycket dålig för oss. Det säger Munira som arbetat på en av de fabriker som nyligen lagt ner. Hon hoppas att den ska återuppta verksamheten eller åtminstone att hon ska få den lön som hon har innestående. Textilfabrikerna har gett miljoner människor arbete i Bangladesh, framförallt kvinnor.
Ashlo bolpona onektai onektai jemon mone koren je shudhu amar husband income kortase oita diye mone koren
amader det här arbetet har hjälpt oss mycket. Min man har en inkomst, men det är svårt att klara hushållet på bara en lön. Vi har kunnat lägga lite mer pengar på barnens utbildning tack vare mitt jobb. Nu vet jag inte vad som väntar oss, säger Munira. Kondako Golam Moasem på Tankesmedjan Center for Policy Dialogue anser att det är viktigt att Bangladesh snart håller val så att en folkvald regering kan ta vid. Det handlar inte bara om demokrati utan även om affärer.
Otherwise we saw that foreign companies are not interested to invest during this transition period and the same is true for the local investors as well.
Ointresse bland utländska investerare och inhemska företagare under övergångsperioden, alltså enligt Kondakar Golam Moasem. Reporter i Dhaka, vår Sydasien-korrespondent Naila Salim och den lokala journalisten Redwan Ahmed. Nu ska vi till Palestina. Boken Röd anemon, en nyutkommen dokumentärdikt inifrån Palestina. Den här boken är full av röster som reser runt, som stannar upp, som vittnar, som diskuterar dikt, pratar om att översätta poesins roll, om politisk poesi, om den israeliska ockupationens villkor och mycket mer. Författare är Ida Börjel och jag frågade henne här om dagen om rösterna i Röd anemon.
I grunden så bygger de här rösterna på en resa som jag gjorde till Palestina och Västbanken, Jerusalem 2011 inom ett poesiöversättningsprojekt som heter Shairat och som har varit i ett antal länder i Mellanöstern sedan dess. Och det jag gjorde var att jag fick en tanke om att inom alla de här starka narrativen som jag skulle åka till och som jag inte hade så mycket kunskap om som jag kände det, så tänkte jag att jag skulle försöka fånga någonting av luften som vi ändå delar, vinden, tystnaden i natten. Så jag åkte ner med en ljudinspelningsapparat. Och det slutade med att jag spelade in allt, alla samtal. Det är det första trevande samtalet mellan ett tiotal unga kvinnliga poeter som ska hälsa på varandra över till en föreläsning på universitetet som handlar om samtida palestinsk poesi. Men också ett gäng unga på gatan som när de fick se min mikrofon då ville komma fram och beatboxa och leka. Mm-hmm. Över till en äldre man som ville vittna om sitt livsöde. De livsnednötande villkor som den israeliska ockupationen i sitt förtryck har inneburit för människorna där under så lång tid.
Alltså, du har valt att kalla boken för Röd anemon, din blomma. På svenska så är det bukett anemon. Och den här blomman är en symbol, den är en symbol i Israel också och firas då när den blommar på vintern. Och blomman är också en palestinsk symbol med färger som den palestinska flaggan. Men varför heter den här boken Röd anemon?
Ja, den blomman som har ett antal namn inom det palestinska sammanhanget. Ett av dem är Adonis blomma för att den symboliserar tårarna inför den döda älskaren. Ett annat namn är Hanun som betyder ömsint. Och jag tänkte på den här palestinska symbolen som ju står för kampen för frihet, för värdighet, för motstånd. Att det också var något som präglade så många av de mötena jag hade när jag reste dit. Och jag kom ju som en främling. Och att då senare, när jag började försöka samla på mig kunskap kring vad är det här för ockupation, vad är det här för våld, vad ligger bakom, hur ser det ut? Så fann jag då också inte bara de här olika vackra palestinska namnen för blomman, utan att den symbolen då hade övertagits genom en omröstning i Israel som deras nationalblomma. Och för mig blev det också en tydlighet i en sådan liten detalj som en blomma över hur språket och dess krigföring också försöker ta orden ifrån människorna. Och där är också en poet som i ett samtal talar om just det här, att de tar orden ifrån oss därför att våldet förändrar betydelsen av annars vardagliga ord. Och jag tänker på ordet värdighet här, respektfulla och det värdiga sättet att försöka hävda sin mänsklighet i detta och säga vi måste se till att behålla de viktiga orden, vi måste behålla ordet skam, vi måste behålla ordet människa, för vi måste få bli människor igen. Och det säger de där för 14 år sedan, och jag lovar de sa det för flera årtionden tidigare också.
De här rösterna då inifrån Palestina, som du säger, det är 14 år sedan, det är 2011. Varför blir rösterna till nu, 14 år senare, i det här verket?
De blir till genom en förtvivlan, kort sagt, över vad som skedde och insikten om vad som började ske kort efter 7 oktober. Jag förtvivlade och ställde mig själv frågan som medborgare, som medmänniska. Vad kan jag göra och vad gjorde vi då? Så jag plockade upp de här inspelningarna som jag inte hade lyssnat till. Och fick en stark känsla av att det här behöver vi höra. Om inte nu, så när den här fruktansvärda slakten i Gaza är över. Och jag tänkte ju att den skulle vara över innan den här boken kom ut. Men det är 19 månader som har gått. Mm. Och de bara fortsätter.
Kan poesin på det sättet just lyfta det mänskliga i ett krig?
Poesin kan lyfta det mänskliga. Den kan också göra någonting viktigt när det gäller vårt språk. Vi säger ju med Wittgenstein att gränsen för mitt språk är gränsen för min värld. Och genom att i en poesibok, till skillnad, tänker jag, från internetflödets hastiga adrenalinstinna dopaminpumpade flöde, där kan poesiboken göra någonting annat. Den kan sakta ner. Och det gör någonting med vår förmåga till reflektion, eftertanke, och därför också vår omdömesförmåga.
Röda anemonen innehåller ju många röster, många ämnen, många bilder från Palestina. I boken så återkommer det ju på flera ställen grupperingar av förnamn. Som ett är som Hadil, Bayan, Dania, Farwat, Kalsar, Maid. Vad är det här för förnamn?
Ett grepp som jag har använt i den här boken är ju att jag har tagit bort namnen på poeterna. Och jag har översatt namnen på geografiska platser och etniska grupper. Detta är inte i syfte att dölja egentligen, eller tysta, utan att föra fram någonting annat. Att låta andra aspekter och kvaliteter blir synliga och kunna bli hörda. Det vill säga en gest gentemot den hierarkiska avläsningen som så lätt görs när vi får koder i termer av namn vi känner till eller inte. Men så hände det något inför att jag läste namnen på barnen som jag träffade där i Hebron under nätet som har satts upp över Basargatan, därför att bosättarna som har hus ovanpå, de kastar ner sopor och skräp. Där stod vi och lekte en liten stund. Och inför deras namn, Ahmed, Mohammed, Lena, så kände jag att jag kan inte ta bort deras namn. Jag vet inte om de här barnen lever nu. Vilket liv har de haft de 14 åren som har gått? Och vad är det de upplever nu? Istället så kände jag kraften i de här förnamnen. Och att det nu finns namn som vi måste nämna så ofta vi kan. Och det är namnen på dem som annars bara avfärdas som en anonym massa. Och därför har jag lyft in namn så att en professor på universitetet säger: kära professorer och poeter, välkomna alla. Och därpå följer då en lista med namn. Jag har lagt in namn på poeter och författare som har blivit mördade i Gaza. Men även på nyfödda barn som aldrig kommer bli några poeter eller professorer.
Författaren Ida Börjel som kommit ut med den dokumentära dikten Röd anemon. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
Idag är det mors dag, mammas dag, morsans dag. Kärt barn har många namn och det har tydligen kära mödrar också. Min mamma till exempel bytte namn mitt i livet till Gittan. Hon kallades redan det av många, så det var inget dramatiskt namnbyte. Själv bytte jag också namn för några år sedan, lite mer dramatiskt, till Gittansson, som en hommage, en hyllning till mamma Gittan. Jag var då enligt statistiken den enda som hette Gittansson, så jag tänkte att morsan skulle spricka av stolthet när jag berättade om det. Hon begrundade det hela en stund och så sa hon på sitt dräpande lakoniska vis: ah, det var väl lite överdrivet. Och det gjorde mig stolt att hon inte blev så himla stolt. Pappa har genom hela historien tagit för givet att alla ska uppkallas efter dem, bära deras efternamn. Sönerna ska heta Junior eller Emil den tredje. Medan mammor förväntas bli så där extra överstolta för att någon någon gång uppkallar sig efter dem. Det som borde vara minst lika självklart, det är ju de som är grunden för allas vår existens. Men min mamma har inte bara varit upphovet till mig som däggdjur, utan också till allt det jag själv sen skapat genom åren. Att jag skrev en hel föreställning om biologisk mångfald för ett par år sedan var som alltid inspirerat av hennes oväntade vändningar. Hon skulle röntga hjärnan och på vägen dit var hon lite orolig och så sa hon till mig: tänk om de inte hittar något. Ja, men det är väl bra, sa jag. Ja, men tänk om de inte hittar något överhuvudtaget, sa hon då. En underbar påminnelse om det som uppenbarligen fanns där. Och jag insåg då att underbara påminnelser om våra magiska hjärnor och om livet på jorden är precis vad vi behöver för att engagera oss i miljöfrågor. Små påminnelserapporter för att orka oss igenom alla larmrapporter. Jag kanske har ärvt en del demoner också, men då även haft ett föredöme i att fördriva dessa. Efter decennier av omåttligt drickande slutade mamma tvärt att dricka och då gick hon till Systembolaget med blommor och choklad och sa tack för den här tiden. Personalen stod som fågelholkar och häpnade och det fick mig att börja skriva om vikten av att aldrig sluta häpna. Även det som en nyckel till hållbart engagemang. För bara ett par veckor sedan slutade mammas stora hjärta plötsligt slå. Ingen vet varför. Lika egensinnig i döden som hon var i livet. Det här är mitt första kåseri sedan dess och av en slump blev det just idag av alla dagar på mors dag. Typiskt mammas sätt att spöka på. Jag har under veckan fått reklam från olika företag som skriver att jag ska säga till om jag inte vill ha reklam om mors dag. Väldigt finkänsligt och lite typiskt svenskt. Nu vill jag inte ha någon reklam överhuvudtaget, men hade jag velat så skulle den gärna förhandla om just mammor. För är det något jag lärt mig av alla i min närhet som jag förlorat genom åren, så är det vikten av att fortsätta prata med dem och om dem. Vissa tycker att det är sorgligt att prata om dem som gått bort. Jag tänker tvärtom. Det sorgliga vore att inte prata om dem, för det är då de går bort. Jag pratade varje dag med morsan genom alla år i livet. Hon trodde att jag gjorde det för att jag var en så snäll och god son. Det fick hon gärna tro. Men om jag ska vara helt ärlig, och nu hoppas jag att inga nära och kära lyssnar, så fanns det ingen i världen jag hellre pratade med varje dag. Hon var den mest säregna, fantasifulla och roliga människa jag någonsin haft glädjen att få lära känna. Tänk så lyckligt lottad jag är att just det var min mamma. Så grattis alla mödrar på mors dag. Precis som varje dag är en valdag, så är varje dag mors dag, mammas dag, morsans dag. Och för mig Gittans dag, som den Gittans son jag alltid varit och alltid kommer att vara, numera även i folkbokföringen. Så roligt vi hade, så tacksam jag förhoppningsvis kommer att orka vara så småningom. Och som man säger i dessa skolavslutningstider, vi måste hålla kontakten.
Emil Jensen. En vecka tar slut så den nya tar sin början med måndag. Rösterna som lades i Sametingets val börjar räknas och resultatet kommer senare i veckan. I Tyskland väntas dom komma i den så kallade Dieselgate-skandalen. Sen blir det tisdag och i Stockholm delas Polarpriset ut. En av vinnarna, Herbie Hancock, har vi här med Miles Davis kvintett. Efter det följer onsdagen, då inleds Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Samma dag som kronprinsessan Victoria träffar FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Tök, på Stockholms slott. Sen är det torsdag, då är det veterandagen i Stockholm som uppmärksammas och det sker med kransnedläggning. Kungen, talmannen, statsministern och överbefälhavaren är på plats. Samma dag, Giro d'Italia cyklas. Det är etapp 18 den dagen. Mellan Morbegno och Cesano Maderno ska de cykla. Sen blir det fredag. Frankrikes president Emmanuel Macron besöker Singapore och på lördagen så springs det maraton i Stockholm och i München spelas final i Champions League. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!
Ja, så slutade söndagens Godmorgon Världen och programledare var alltså Jesper Lindå, producent Mårten Färlin och ljudtekniker Ludvig Mats. Fram till nyheterna här i P1 om 2,5 minut. Musik. Used to be
You're the big, big hit.
Legendaren John Lee Hooker och låten hette Harry's Philosophy. Och du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
Nu är ekot. Sjuka djur tas emot på Evidensias mottagningar trots att personalen vare sig har tid eller resurser att vårda dem. Det visar P3 Nyheters granskning.
P3 Nyheter har pratat med 14 tidigare anställda hos Evidensia som vittnar om personalbrist och press som leder till missförhållanden i vården. 5 av dem berättar att Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att det saknas både kompetens och resurser.
Förtroendet följer ju botten och det är mycket känslor man ska hantera samtidigt.
Linnea tog med hunden Albus till Evidensia i Växjö för att sy ihop ett sår över nosen. Efteråt fick de med sig en vanlig smärtstillande medicin hem. Men medicinen ger Albus magproblem. Albus behöver akut vård och skrivs in på Evidensia. Ett dygn senare dör han av ett troligt magsår. Linnea anmäler händelsen till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De får rätt hos nämnden. I beslutet står det att Albus borde ha fått intensivvård.
Många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar.
Vi sätter alltid djurens främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet. Det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Sist här Marlene Areskog, veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige. Reporter Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Så till Grästorp i Västra Götaland där minst en person har förts till sjukhus efter en skottlossning. Det kan finnas fler skadade, det säger polisen som utreder händelsen. Om händelsen har koppling till pågående gängkonflikter. En person har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott och polisen letar fler gärningspersoner. Det är en stor insats på plats som väntas pågå under hela natten. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Hemliga källor och uppgifter. Vi kollar närmare på rapporteringen om att Medin släpptes efter deal med Turkiet.
Som åklagare avfärda en bred medierapportering som en påverkansoperation, då får han gripa mig också.
Och som Västernorrlands mesta power couple som väcker frågor om public service oberoende. Lyssna på veckans medierna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och nu i P1 natten, varsågoda, här är Lundströms bokradio.
Nu ska vi se här, jag vill bara säga det.
Ja.
Jag har 2 saker jag verkligen kommer vilja spela in.
Jaha.
Och det är inte säkert att jag hittar dem på en gång.
Nej.
Och det är inte säkert att ni har stannat på dem.
Nej.
Men jag vill verkligen som en bokcirkel är. Att jag vill prata med er om de här två sakerna.
Ja, uppskattar ni djupt. Ja. Älskar det.
Nej, men för jag har två saker som
Men du tjatat om detta nu. Du ska få prata.
Jag har redan sagt det på morgonen till Marie.
Jag har inget särskilt. Men du vet, jag jobbar på ett annat sätt. Jag väntar in mina medmänniskor så hugger jag som en kobra. Jag får bida min tid lite.
Vet ni att jag ska vara helt ärlig och säga nu. Jag åt väldigt sent igår. Panerad ost med massa potatis. Och då fick jag känna mig som en anaconda. Sådär. Ja. Då drömmer jag alltid mardrömmar. Och jag är väldigt lättskrämd. Jag tänkte att nu kommer hon och stryper mig.
Yeah. Jag?
Nej.
Olga?
Ja. Att du... Nej,
jag trodde du... För du tittar först så att
nej,
du tänkte,
nu tror
jag...
Hon vi inte ska nämna vid namn.
Huvudpersonen i romanen.
Ja.
Men det var lite tur ändå att du inte drömde om Marie. Eller mig.
Ja, det är bara Marior överallt.
Ja, det är bara Marior som vill strypa dig.
Slå mig med rådjursläggan.
Ja, precis. Nu börjar vi.
Ja, nu kör vi.
Bästa lyssnare, hallå! Här är bokcirkeln i Lundströms bokradio. Välkomna tillbaka in i en roman som till andra träffen redan förfört och förvirrat oss, tror jag, i vår bokcirkel här. Styr din plog över de dödas ben heter boken. Den är från 2009 och skriven av Olga Tokarczuk. Polsk författare född 1962. Ovanligt ung var hon när hon tilldelades Nobelpriset 2018. Nu är vi två tredjedelar in i denna roman. Vi läser pocketen och är på sidan 171. Hur känns det efter första träffen förra veckan inför vårt andra möte här idag? Marie Göransson.
Ja, hur känns det? Det känns ju mer spännande nu, för nu har man lite mer kött på benen. Men jag sitter här och avvaktar Olof ganska mycket. För jag tänkte, jag kör lite på volley idag.
Du kör volley?
Jag kör på volley.
Ja.
Jag avvaktar dig. Jag tycker du har alltid lite spännande iakttagelse. Det har jag med, du ser, jag har ett jätteanteckningsbok.
Ja, men, så här,
men jag kan ju inte läsa innantill vad jag har skrivit. Så att, nej, jag tycker det är spännande
nu,
det här.
Det där, ja, alltså jag tycker väldigt mycket, som sagt, jag drömmer mardrömmar om den här huvudrollsfiguren. Och jag tycker att den här andra delen är otroligt spännande, för att nu är det som att vi åker in i hatet och galenskapen i hennes vrede över djurens rätt här. Så att jag tycker att den är obehaglig. Det är en thriller. Mm. De ska vara obehagliga.
Mm. Marie Göransson, skådespelare, och Olof Retling, skådespelare, komiker, författare. Vad?
Hur många titlar har han?
Ja, vill du ha fler?
Ja, tack.
Vad vill du mer vara? Drottning?
Ja, mamma.
Skorpion.
Ja, skorpion.
Vi bjuder
mamma
på det.
Ja.
Låt oss rekapitulera vad som hittills hänt i romanen. Vi har en kvinna, och nu säger jag hennes namn. Janina Dusheiko. Hon bor i en liten by i sydvästra Polen på gränsen till Tjeckien. Hon har blivit väckt av grannen Tröger. De har tillsammans fått ta hand om liket efter grannen Storfot som hittats död i sin stuga. Han har satt ett rådjursben i halsen och kvävts. Och snart är också traktens polischef omkommen. Han hänger upp och nervänd i en brunn. Och hur han har dött är högst oklart. Spåren runt brunnen ser ut som rådjursklövar. Är det djuren som hämnats på männens tjuvjakt och dödande? Ja, det misstänker och tror vår huvudperson som heter Janina, fast hon inte vill. Hon är väl mer bekväm med sitt efternamn, Dusheiko. Nu har vintern i den polska byn blivit vår. Skönt, tycker jag. Men vår huvudperson, hon har problem med sin kropp. Sina åkommor kommer ganska fort här nu, del två. Hon ser kroppen som ett bekymmersamt bagage. Vad slogs ni av när det gäller hennes förhållande till sin kropp här i mitten av boken?
Men den är ju väldigt spännande hur hon resonerar kring sin hälsa. Jag har ett citat där, jag hade mest tur att jag slog upp det, men jag hade markerat det. Hon, så här skriver hon då: ibland tänker jag att endast den som är sjuk är riktigt frisk.
Ja, det är för mig totalt obegripligt, men det är...
Ja.
Jag är inte tillräckligt... Alltså, det förstår inte jag riktigt.
Nej, men hon resonerar ju väldigt mycket där kring hennes ohälsa. Och hon berättar ju också någonstans där att det är ganska skönt att vara sjuk, för då vet man i alla fall vad man ska dö av. Ja. Hon hittar någon slags vila i det. Men där är vi någonstans också inne på någonting som jag vill ta upp med er som också läst den här boken. Och det är som någonting med att alla som är lite sjukare än henne, svagare än henne, tycker hon om i boken, i sin berättelse. Medan hon hatar alla som är över henne, det vill säga de som har högre titlar, de som är friskare än henne. Så någonstans, vi kommer ju snart att komma till den här bokhandeln, vi kommer att träffa kanske någon som inventerar skalbaggar. Alltså alla som är lite
egendomliga, va?
Ja, de accepterar hon. Så att jag tycker att hon är... de som är svagare och sjukare än henne, de tar hon till sig. Medan alla andra som är piggare, nu upprepar jag bara, de hatar hon och vänger vrede.
Så ja, men så det kan jag ställa upp
lite märkligt. Ja, läste ni det också lite så?
Ja, men sen har hon ju sina teorier, det här med att lillhjärnan aldrig blev ordentligt ihopkopplad med den stora hjärnan till exempel. Och att det finns vissa brister i våra kroppar, vi har för lite pottaska i blodet. Så jag har studerat pottaskan, vad det är, väldigt intressant. Man kan också göra både tvål, man kan göra såpa, snus. Och till slut så hamnar man på bikarbonat, vilket många människor äter mot sur mage.
Men
jag
du låter ju som en av de här lite udda figurerna.
Ja, jag är ju lite udda när det gäller det här.
Men har du varit på hälsohem?
Ja.
Ett sånt där vegetarian hospital.
Ja, men jag åkte därifrån faktiskt. Jag tyckte det var för jobbigt. Men alltså, jag tycker att hon är jätteintressant där. Ja. När hon talar om den här gastrokopin som hon ska gå igenom.
Visst, ja.
När de petar ner en jättestor slang. Hon tycker så här alltså. Att vi har fått en kropp